Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Så vill vi tacka och lova dig Gud, du vår kära himmelske Fader, att du sänder din son. Honom som vi idag lär känna som det ljus som leder oss människor in på den rätta vägen. Låt idag ditt ord vara våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Låt detta ord uppfylla våra tankar och sinnen så det blir oss till varning och förmaning, men också till stor glädje och tröst. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Många människor har under tidens gång verkligen grubblat över vad var det egentligen för stjärna som de vise männen såg på himlen. Man har spekulerat och funderat. Man har tänkt, det var kanske en komet, en meteor. Den mest vanliga och den mest kända förklaringen, det är att det var en stjärnkonjugation, eller konjunktion som det heter. Det vill säga en sammanstrålning mellan två planeter, Saturnus och Jupiter. Och det skedde just det året när Jesus föddes. I maj, i oktober och i december. Så är Gud i sin visdom när han styr. Han har makten över hela himlarna och hela jorden. Annars så är det ju så här med stjärntydning eller astrologi. Det kliar gärna folk i öronen. Man vill, i dagens moderna tidningar så står det fullt av små notiser. Möt din framtid, se hur det blir. Man vill läsa in i stjärntecknen hur det ska gå för mig. Men, kära vänner, enligt Guds ord så styr inte Gud människors öden genom stjärnornas rörelser. Vi har ett alldeles utmärkt ställe i Jeremia där det står: så säger Herren, ni ska inte ta efter hedna folkens sätt så att ni skräms av tecknen i himlen. Jeremia 10:2. Samtliga texter på 13 jul handlar om Herren Jesus som det sanna ljuset. Jeremia säger om denna dag: stå upp var ljus, se ditt ljus kom. Och i dagens predikotext som vi läste från altaret så stod det helt kort om Herren Jesus att jag är världens ljus, säger han. Och den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan har livets ljus. I vilket sammanhang säger Herren Jesus detta? Det är Johannes 8. Judarnas högtid är här lövhyddohögtiden. Och denna lövhyddohögtid, den firade man till minne av uttåget och vandringen i öknen. Och vi vet ju, vad var det som ledde Israels barn genom öknen? Det var ljusen, de två ljusen. solen om dagen och månen om natten. Och i Saltaren så läser vi också de tröstefulla orden som är till oss och till alla troende människor som vandrar genom livet. Solen ska inte skada dig om dagen, ej heller månen om natten. Så ska vi tänka när vi ser på himmelkropparna. Det säger han som är världens ljus, som är sann Gud av sann Gud, ljus av ljus, sann Gud och född och inte skapad av samma väsen som Fadern. Det är han som säger till oss lärjungar: följ mig, för min lära är inte min utan min Fader som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Vad vore ljuset om inte alla någon gång säkert hade sett mörkret? Paulus han säger om Efeserna och han säger om oss: vi tillhörde en gång, och inte bara några få av oss, utan allihopa, så står det att vi var mörker. Att vandra i mörkret, det gör vi alla ibland. Det är tungt, det är besvärligt, vi ser inte klart. Våra ögon, de är dimmiga, och Kristus är liksom skymd för våra ansikten. Jesaja han säger: det obedaktiga går på krokiga stigar, och ingen som vandrar så vet vad frid är. Därför är rätten fjärran ifrån, och rättfärdighet tillfaller oss inte. Vi bidrar, säger Jesaja, efter ljus, men ser mörker av. Efter solsken, men vi vandrar i mörkaste natt. Ja, detta mörker, och det är mörker att leva i synden, under Guds dom, under hans anklagelse. Idag på 13 jul så möter vi några män som kom just från detta mörker. Vi vet inte säkert var de kom ifrån, de vise män. Förmodligen så kom de från tvåflodslandet, alltså från nuvarande Irak. Och vi vet ju, om vi tänker på den bibliska historien, att 600 år tidigare så hade Nebukadnessar erövrat Israel. Han hade tagit fångar till Israels, från Israel till Babylonien, till det här landet. Och en av dem var Daniel. Daniel, han tillhörde de vise och de kloke i Babel. Och vi läser i Daniels bok, och där står det om människosonen, om Jesusbarnet, redan 600 år innan han föddes. Hur en som liknade en människoson kom på himlens skyar, skriver Daniel. Och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom. Och denne gavs välde, ära, rike, och alla folk och alla stammar och tungomål måste tjäna honom. Hur de vise männen Guds tro var, det vet vi inte. Men en sak vet vi, och det äger alla människor, nämligen den naturliga gudskunskapen. Och det står i den 8:e psalmen: när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett. Månen, det var detta som drev dessa vise män till Betlehem. Den stjärnan i Betlehem, det är inte vilken stjärna som helst, utan det är ett tecken och att en frälsare har blivit född. Och att detta skulle förebådas av en stjärna, Det läser vi redan i fjärde Mosebok, som vi så många gånger citerat, där det står och Biljan profeterar: jag ser honom, men inte denna tid. Det säger han 1500 år före frälsaren föds. Jag skadar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till Set. Huruvida de vise männen kände till dels Daniels ord, dels dessa ord från fjärde Mosebok, det vet vi inte. Måhända fanns det skrifter kvar från fångenskapen som de vise männen hade fått del. Men ändå så var denna stjärna inte nog för att de vise männen skulle ledas ända fram till Kristus. Först så ser vi ju att de är på fel väg. De frågade efter den nyfödde kungen, inte i Betlehem som profeten Mika hade skrivit, utan i Jerusalem. Och Luther, han säger så fint: så länge människan låter förnuftet råda i andliga ting, så blir det fel. Jerusalem var ju den stora staden där överste prästerna och de skriftlärda fanns. Till sånt ser gärna förnuftet, också när det gäller andliga ting. Därför, säger Luther, leds folk ofta vilse när de söker Kristus i de stora kyrkorna, där det samlas mycket folk, där den trevliga gemenskapen går före det som lärs och det som predikas. Betlehem, som vi talade om på juldagen, säger Luther vidare, det föreställer Kristi församling, som inte ser så mycket ut för förnuftet. Men Kristus ligger där i stallet, och där han är, där vill också vi vara. Där över brödhuset, det enkla, anspråkslösa, skiner stjärnan klart och tydligt. Evangelium om Herren Kristus, din räddning, din förlossning, så att du slipper att gå i mörker och dödsskugga. I en av dagens texter så står det om att Jesus hade många fiender. Herodes, vet vi, han var en fiende som hycklade och i förstone verkade vara väldigt intresserad för herr Jesus. Men i sitt hjärta så ville han döda frälsaren. Herodes, han stod i tjänst hos denna tidens furste. Visserligen säger den heliga skrift att all överhet är insatt av Gud, men skriften lär aldrig att den för den skull alltid följer hans bud. Utan överheten uppträder oftast som en fiende mot Gud och hans ord. Herodes lät döda gåsebarnen i Betlehem just med avsikten att komma åt Jesus barn. Kristus och hans rike kunde Herodes inte komma åt. Hur han och världen än ansträngde sig, så går det aldrig att utrota kristendomen. Gud, han ledde också, som vi läser, de vise männen så att de slapp komma tillbaka till Herodes. Vi vet också att de vise männen i tro bar fram gåvor till Jesus barnet. Vi människor, vi kan inte ge något åt Gud som han redan har. Ty allt, läser vi, det är redan hans. Vad betecknar då de tre gåvorna guld, myrra och rökelse som de vise männen bar fram? Många intressanta utläggningar finns. I den 145 femte salmen så står det: jag vill upphöja dig Gud, du min konung. Jag vill lova ditt namn evinnerligen. Den som har en nådig och barmhärtig konung behöver inte frukta någonting. Rökelsen, den brukades ju, som vi så väl känner till, i Gamla testamentet i förbindelse med gudstjänsten. Den levitiske prästen skulle bära fram rökelsen. Rökelsen var en bekännelse här till Kristus som överste präst, som manar gott för oss, som genom sitt prästämbete försvarar han oss mot Guds vrede över synden och över lagens förbannelse. Genom honom har vi frid med Gud. Han är en förespråkare inför Fadern. Myrran, hur är det med den då? Den brukades för, det läser vi om, vid begravning som balsamering. Och det betecknar ju också det viktiga som Herren Kristus skulle göra. Han skulle lida, han skulle dö. Så ser olika människor, så ser vi vad de tänker om frälsaren. Precis som Jesaja skrev i vårt gammaltestamentliga text som vi läste, som är så tydlig. Där stod det: kungar ska se det och resa sig. Första, som här då vise männen, ska se det och tillbe honom. Eftersom Herren är trofast, Israels helige, som jag har utvalt. Herodes som hycklade var kungen som reste sig upp. Det är vise männen som följde och vandrade i skriftens ljus är furstarna, och de fann frälsningen i den lilla krubban i Betlehem. Ljus och mörker, det är ju, kära vänner, det stora temat i Bibeln. Ljuset, att följa barnet i krubban. Mörkret, att följa denna världens furste. Jesus säger i bergspredikan ett varningens ord till oss alla: om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ljuset kan alltså vara mörker. Det låter ju som en motsägelse. Men vi vet alla, om vi tänker till lite grann, hur det är när det börjar skymma. Vi tänder oftast, det börjar bli skumt, säger vi. Vi tänder för att vi ska se klart. Att leva i skymning, det är svårt. Och vi vet hur det går. Vi famlar, vi hittar inte saker och ting. Vi snubblar, för vi ser inte klart. Många försöker vänja sig vid detta, men det leder oftast att man hamnar till sist i ett totalt mörker. Vad stod det i vår epistel som vi läste? Jo, att den här världens furste har förblindat det otroende sinnen så att de inte ser ljuset. Kristus har inte förblindat någon. Kristus kom med det sanna ljuset för att lysa upp oss som lever i mörker och dödsskuggan. Det är den här världens furste som har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset. Det är därför vi ska predika Guds evangelium om det sanna ljuset i tid och otid. Ljuset ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, som det stod i episteln, som strålar från Kristi ansikte, ska sprida sitt ljus. Det finns en andlig sång som sjöngs ganska mycket för några decennier sedan. Och den började så här: det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Och rätt förstått så är det ju inte något fel. Men våra psalmer sjunger vi hellre så här. Här kommer Jesu dina små till dig i Betlehem att gå. Hjälp oss att vandra i ditt ljus och finna vägen till ditt hus. Johannes säger också så trösterikt till oss alla: ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över det. Så lär oss denna dagens texter vem vi ska följa. Inte den onde Herodes som var en mörkrets man som vill förgöra Kristi rike, utan några vise män. De sökte, och fastän det inte fann någonting annat än ett ynkligt stall, så böjde sig dessa vise män under detta under. Ja, Luther han säger om dagens text: lägg märke till en sak, att ingen i Jerusalems befolkning följde med de vise män. De lät barnet vara där och brydde sig inte att själva gå dit. Istället lät de dessa främlingar resa vidare och lät dem ta reda på var barnet fanns. Tron däremot tar inte hänsyn till vad den ser och vad den känner, utan den håller sig till det fasta ordet. Du som tror och ser detta ska i glädje och tacksamhet tacka din frälsare och skapare att han har uppenbarat detta för dig. Det är en skatt så kär och så dyrbar som inte kan köpas. Ej silver, ej guld har förvärvat en frälsning, ej jordiska skatter. Nej, korset och lammet är det. Detta får du äga, förvalta genom din vandring här på jorden. Evangeliet lär oss hur dessa vise män inte gav upp. Och när de kom till Betlehem så läser vi: och när de fick se stjärnan så blev de mycket glada. Det var som vi trodde. Vi blev inte bedragna. Så har dessa män i alla tider fått vara vägvisare till Herren Kristus. Amen. Låt oss be. Vi hyllar dig med sång och salm, som fått en bädd av hö och halm. O sälla stund, o klara natt, då du blev född, vår högsta skatt. Amen.